Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt följer vi en hjärtekrossad ung man tillbaka i sin hemort, med en längtan efter att få läka sina sår. Men han kommer in på sidospår, mörka sidospår som tar honom på en oväntad resa. I maj hade jag varit arbetslös i 10 månader. I 10 månader hade mitt liv bestått av så kallad återhämtning, mammas soffa och kriser som verkar avlösa varandra. Tillståndet jag fallit in i, när jag blivit lämnad av kvinnan jag trodde skulle vara min för alltid, hade varit nog för att få hela min tillvaro att rämna. Mina hade lagt förlovningsringen på köksbänken och bett mig avlägsna mig från vår gemensamma lägenhet i Vasa centrum. Hon hade träffat någon annan. Någon som inte jobbade hela tiden och hade tid för alla resor hon hela tiden tjatade om. De skulle åka iväg veckan därpå. En vän de hyrt och skulle vara borta i månader, bilandes genom Europa. Det är skrattretande att hon fick som hon ville till slut. Mitt jobb fick snart nog av min olovliga frånvaro och att jag kom bakfullt i kontoret och plötsligt hade jag inget annat än dödtid och vandringslust. Men mest saknade, nej, hatade jag minna. Ältandet upptog all min vakna tid och grandiosa hämndplaner som aldrig skulle bli av hemsökte mig om nätterna på den hårda jysksoffan i mammas vardagsrum. Det var mamma som kom med idén, eller rätt ut sagt kravet, att jag skulle gå med i hembygdsföreningen. Max Movaro är en liten plats där möjligheterna till spontant socialt umgänge inte direkt sprudlade. Hon var trött på att jag och min sura min hängde runt och förstörde hennes annars så goda humör och krävde att jag hittade på något som fick mig ur huset. Mamma hade själv sedan länge varit med i föreningen och sa att det skulle vara bra för mig att gå med. Jag kanske till och med kunna få mig några nya vänner om jag riktigt ansträngde mig. Jag tvivlade på detta, men gick med på hennes anspråk för att få henne att sluta tjata. Det första mötet med gruppen hölls vid Klemetsgårdarna, de röda husen med vita knutar på en kulle som man kan se från Riksen på väg från Vasa. Vi serverade kaffe med dopp och gruppen gick igenom protokollet för mötet. Men det enda jag tänkte på var Minna och mina konflikterande känslor. Allt påminde om henne. Jag såg vigselringar överallt. Så gott som alla i rummet tycktes vara gifta. Men kanske var det bara vad jag ville se. För det fick mig att inse att jag fortfarande ville vara Minnas man. Jag skulle gifta mig med henne till vilket pris som helst. Ska jag vara påtår? Frågar Karn med läderväst och mustasch som gick omkring med kaffepannan kring bordet. Jo då, sa jag och höll fram min kopp till honom. I en tyst stämma frågade han sedan vad det var jag satt och tänkt på. Man kan se på långt håll att när hålla din uppmärksamhet ifrån oss, sa han och log busigt mot mig. Jag log tillbaka. Bara hon jag ska gift med mig. Jaha. Så du är förlovad? Gratulerar, sa mannen. Jag bara fortsatt le. Han behövde inte veta allt. Vid mötets slut var jag en fullgod medlem och hade fått mig ett första uppdrag. Mamma fick dra detaljerna för mig igen i bilen på väg hem. För tankarna på Minna, kärleken jag hittat tillbaka till, hade varit distraherande. Hur som helst skulle jag få äran att hjälpa till med att ta hand om Tottesunds herrgård under sommarmånaderna. Mamma hade berättat för gruppen att jag för tillfället saknade jobb och kunde må gott av lite volontärarbete, vilket jag inte vågade säga emot bland folk. Folket i föreningen verkade vara goda människor med en passion för bygden och jag kunde bara föreställa mig Minnas min när hon skulle få se hur kulturell jag blivit. En hembygdshjälte som folk gillar. inte bara tolerera för att jag var bra på mitt jobb. Hon skulle ångra att hon lämnade mig från första början. Jag skulle klappa henne på huvudet och förlåta, men aldrig glömma. När jag för första gången sedan barnsben såg herrgården med mina egna ögon slogs jag av att den såg mycket mindre ut än vad den gjort under lågstadiets skolbesök. Den gula och röda herrgården på tre våningar omgavs av mindre, röda hus som alla fyllde någon slags funktion och säkert gjort det i århundraden. Och bakom de alla fanns skogen med sina höga granar och tallar. Jag drog mig till minnes att vi som barn sett en pjäs som spelades på gården bakom herrgårdshuset. Något om grevelivet på 1700-talet och en lycklig kärlekshistoria jag varit alldeles för ung för att förstå mig på. Om jag sett pjäsen just då, när jag stod där som vuxen, hade jag spottat i marken. Det fanns ingen lycklig kärlek, bara uppoffring och hårda strider. Men en strid jag var fast besluten att gå segrande ur. När mannen med ledarvästen, som enligt mamma hette Leif, mötte mig på gården, förundrades jag över att charmen jag så flitigt använt mig av i mitt tidigare arbetsliv fanns kvar. Jag skrattade på rätt ställen, lyssnade lyhört så det syntes och ställde rätt fråga på rätt plats i samtalet. Men hör du, jag måste bara fråga. Inte är det ju vanligt att en kar i 10-0 kommer direkt från stan och hamnar hid. Hur kommer det sig att du har flyttat hem? Jag log ännu bredare för att maskera hur obekväm jag egentligen blev av frågan. Leif var så näsvis. Det gick så lätt att låtsas när ingenting kom emot. Men det blev tydligt att minsta motstånd skulle komma att fälla muren jag höll uppe. Jo, du vet, arbetsmarknaden är hård i techbranschen just nu. Och jag kände att jag var i behov av lite förändring. Leif klappade mig på axeln. Jo då, all må vi bra förändring. Du kommer nog trivas bra gär med oss i sommar. Inne i köksdelen av herrgården skickade jag iväg ett meddelande till Minna. Fråga hur hon hade och bad om ursäkt för att jag blivit så arg när hon åkt. Egentligen kände jag ingen ånger, men chansen att hon skulle prata med mig utan en ursäkt var minimal. Hon var sån, envis och känslig. När hon inte svarade direkt kände jag ett pang av avundsjuka. Säkert satt hon vid en mysig strand någonstans i Europa med min utbytare. Jag hatade honom, men förstod honom samtidigt. Minna var en pangtjej, snygg och rolig ibland. Visst hade hon kanske andra kvaliteter, men jag hade glömt det för stunden. Leif visade mig hur diskmaskinen funkar och hur man ställde in kopparna och faten på rätt sätt. Vilket var bra, för jag hade nog gjort fullständigt fel om jag tvingats lista ut det på egen hand. Men du kommer inte bara vara Järin, sa Leif. Mhm. Du kommer såklart vara på många platser. Det finns så mycket att göra. Som att sälja biljetter till sommarteatern, ta hand om besökaren och hålla vandringsleden fin. Vandringsleden, sa jag. Jag hade inte koll på att det ens fanns en sån i anslutning till herrgården. Ja, precis, sa Leif och gick ut genom kaféet i festsalen. Där bland annat herrgårdsbrunchen och bröllop hölls. Han pekade ut genom fönstret på långsidan. Till det början. Du behöver inte gå så långt in om du inte vill. Eller vågar. Jag skrockade till. Inte är jag rädd för skogen inte, trots att jag har bott i stan i några år nu. Häng skogen folk rädslas, utan gråfrun, sa Leif och tycktes till min förvåning vara fullt allvarlig. Men hon är inte farlig, bara vilsen. Ja, ja, jag ska se ett så inte hon tar några besökare, sa jag avfärdande. Kan du visa var jag ska sälja biljetten till teatern förresten? Det tog inte lång tid innan jag bekantat mig vid herrgården. Leif hade gett mig en inledande rundtur av alla rummen. Bland annat skolsalen som fanns till minnes av att herrgården en gång för länge sedan var i skola. Sibelius bröllopssvit till minne av att den gamla kompositören faktiskt gift sig på gården. Kanske skulle jag och Minna också gifta oss här. i min hemkommun, i en så historisk byggnad. Inte för att jag brydde mig så hårt egentligen. Viktigast var att vi gifte oss och att alla fick se att hon var min och ingen annans. På herrgårdens bakgård skår ett sommarteater spelas och en läktare hade satts upp för tillfället. Än hade jag bara gått förbi skylten med info om vandringsleden. Inte för att jag var rädd för spöket Leif och så många andra tycktes tro på, utan för att jag rätt ut sagt inte orka. Hur mycket kunde någon möjligtvis stöka till ut i naturen? Inte tillräckligt för att jag skulle ta mig ut dit. Jag hade under min korta tid på herrgården fått höra om dess andra hemsökelse, Vita frun, som även hade ett eget rum på tredje våningen. Det sades att hon bara visade sig för män, men jo, hyss för alla. Jag hade inte gått in till hennes rum än, på grund av att Leif inte orkade gå upp för trapporna, eller våga gå in dit, under vår första rundtur. Inte för att jag sörjde den saken särskilt mycket, men ibland, på kvällar och när jag var ensam under dagtid, kunde jag känna en stark nyfikenhet på vad som fanns där inne. Det gamla huset från 1800-talet hade sina egenheter, knakande trappor och knarrande golv. Och inte allt för sällan lät huset på platser där det inte borde. Men dessa saker påverkar inte mig, inte i början. Min plan att återfå Minna hade inte gått som på räls, så som jag föreställt mig. Hon hade inte svarat alls på mina sms, så jag skickade fler och fler. Och till sist slutade levereras. Jag antog att hon bytt nummer och glömt berätta det för mig. Så jag började skriva på Instagram. Hej, jag försökte skriva åt dig på sms men det gick inte fram. Hur mår du? Jag saknar det. Jag saknar oss. Hej, varför svarar du inte? Jag ser att du har läst. Du är väl upptagen. Hoppas Europa behandlar dig väl. Hej, här räcker nu. Svara då du läser. Här är så satans oförkämt här du håller på med. Är väl upptagen med det pojkvasken du har med dig. Eller så har han lämnat det. Säger att du inte lagt ut någon bild på honom på länge. Är det för att du saknar mig? Jag vet att du saknar mig. Kom hem nu så jag kan bli som vanligt igen. Jag förstod inte varför hon inte svarade. Inte ens då hon blockade mig. Jag skapade fejkkonton och fortsatte att skriva. Bytt till och med telefonnummer bara för att kunna smsa henne en gång till. Jag borde ha insett vad jag höll på med. Men inte ens när våra tidigare gemensamma vänner började höra av sig till mig och bad mig sluta förstod jag att jag betedde mig som ett rövhål. Det skulle komma att ta något mer. Något jag aldrig i hela mitt vuxna liv ska kunna förvänta mig. För jag tror det krävs en sann troende på det paranormala, eller just ett barn, för att ens kunna tänka sig fram till det som skulle komma att ske mig. Under tiden jag blev allt mer aggressiv och hotfull mot Minna, hade någon eller något fått upp sina ögon för mig. En sommarkväll, lite mer än en månad sedan jag blivit medlem i hembygdsföreningen och startat mitt uppdrag på Tottesunds, spatserade jag runt på herrgårdens framsida i väntan på att sommarteaterns paus mellan akter skulle inledas. Jag lyssnade till replikerna jag hört ett antal gånger förr, förutsåg vad som skulle komma härnäst och hörde publikens skratt. Jag ritade cirklar med skon i gruset utanför herrgårdsbyggnaden när en rörelse i utkanten av mitt blickfång fick mig att stanna upp. En liten bit in på vandringsleden gick en person klädd i gammaldags kläder och jag antog det vara en skådespelare som dödade tid i väntan på sin entré på scenen. Men om de fortsatte åt det håll de var på väg mot skulle publiken kunna se det. Så jag sa till dig så högt jag vågade i rädslan att störa föreställningen att de skulle komma tillbaka. Men kvinnan, klädd i en beige klänning med vitt förkläde och huckle på huvud, hörde mig inte. Så för första gången gick jag in på vandringsleden. Skogen var inte speciellt tjock där jag gick, men kvinnan tycktes ha hunnit en bra bit in, för jag såg bara hennes kläder skymta förbi mellan träden ibland. Jag fann det besynnerligt att skådespelaren bara tycktes ha vandrat iväg från sin plikt och började oroa mig för ifall det var en galning som vandrat iväg utan att tänka över vad de höll på med, eller ifall de sökte skydd från sina imaginära plågor i trädens omhuldande bevar. Terrängen var inte så illa på stigen, men om man förvirrat gick bortom dess gränser kunde man lätt ramla och skada sig. Det var trots allt mitt jobb att se till att vandringsleden hölls i skick. Efter kanske 10 minuter tappade jag bort henne helt. Jag förstod inte hur kvinnan, som ändå såg ut att vara till åren, kunde vara så snabb. Hur hon rörde sig så sömlöst över sten och mark. När en stark, ilande smärta tvärt fick mig att slå händerna över öronen. Det kändes som om någon skrek mig rakt i örat, utan att jag hörde ljudet. Jag måste själv ha skrikit, för innan jag hunnit tänka över vad som hände mig hörde jag Leifs röst och kvicka steg på stigen bakom mig. Han la en hand på min rygg och frågade vad som var fel medan jag försökt banka loss smärtan ur mitt huvud. Leif fick till sist tag i min arm för att få mig att sluta. Inte innan jag hukad tog mig ur skogen med Leif som stöd försvann den ilande känslan. Hur visste du att jag var där in? Frågade jag Leif när vi satt oss ner på trappan till herrgården. Jag hörs det, sa han. Hans blick långt förbi bilvägen och husen bakom dig. Solen höll på att gå ner, så långt som den väl gick i juli. Ljuset var varmt och himlen milt blå. När du inte stod på din plats inför kaffeförsäljningen förstod jag att när var lurt, så jag gick iväg för att söka ett det. Till jag hörde rop och jag bara till följ ljud. Såg du skadisen, sa jag. Vem? Sa Leif och såg frågande på mig. En av skadisen gick in i skogen så jag följde efter henne. Vill jag inte att hon skulle missa en replik eller förstör för resten? Leif skakade på huvud. Det var nog fulltalig på scen och bakom han och. Jag kan inte komma på att någon saknas idag, sa han. Det var väl gråfrun du såg? Du är gäll inte, Leif, sa jag och skrattade. Hej, inte jag som står och skriker i skogen, sa han och log så snusprillan tittade fram bakom över läppen. Från och med den dagen blev det svårare att stå kvar vid min tro om att herrgårdens egenheter inte hade nå med dess hemsökelser att göra. Händelsen i skogen hade tärt på mig. Inte minst för att varje gång jag försökt höra av mig till Minna kom den molande känslan i huvudet tillbaka. Jag trappade ner mina försök. Och även om jag fortfarande var besluten av att gifta mig med henne kunde jag inte hindra mig från att tänka över varför det blivit så viktigt. Jag hade tappat så mycket av min självbild under tiden ifrån Minna. Och kanske, om jag fick tillbaka henne och livet vi haft, kunde jag få tillbaka mig själv också. Jag hade inte under en sekund tänkt på hur mina idoga försök till kontakt påverkat Minna. Och än gjorde jag det nog inte fullt ut. Men insikten höll sakta på att ta form inom mig. Men mina dagar på herrgården blev, trots att jag hoppade till varenda gång trappan knaka och golven gjorde sina egendomliga ljud, mer rofyllda. Jag kunde fokusera på mina kollegor med nyfunnen klarhet, lyssna på vad de hade att säga och tänkte inte lika mycket på Minna och hur jag skulle få tillbaka henne härnäst. En dag, när jag dammade ytorna uppe i skolrummet på andra våningen, fann min blick något underligt utanför fönstret. Något tycktes reflektera solskenet mot mig, som om en spegel låg på marken vid vandringsledens ingång. Jag kände ett kall, som om något illa skulle ske ifall jag inte gick ut dit. Jag ursäktade mig för mina vänner från hembygdsföreningen, som höll på att duka upp helgens herrgårdsbrunch, och sa att jag sett skräp inne i skogen som jag behövde ta hand om. De gav varandra en kort blick innan de sa åt mig att gå ut och ta min tid. När jag kom ut på gården fanns det såklart ingen spegel liggande på marken. Den hade flyttat på sig. Den reflekterande ljuskällan låg nu en bit in på stigen och vid detta lager visste jag att något försökt få mig längre in i skogen igen. Men jag kunde inte sluta följa ljuset. När jag gått en bit, inte längre än några 100 meter, mörknade himlen, som om solen täckts av mörka moln, och den ilande huvudvärken gjorde återkomst. Jag fick stanna, vila på en sten vid kanten av stigen. Jag insåg att jag tappade bort ljuskällan. Kanske för att solen gått i moln. Men var inkapabel att resa mig och gå tillbaka till mina arbetsuppgifter. Jag slöt ögonen. Som om någon sagt åt mig att göra det. Och kände en mjuk, sövande känsla komma över mig. Som en varm, tung filt. Sakta fylldes mitt huvud av bilder. Jag var på samma plats i skogen men nå var annorlunda. Marken var blöt och träden mycket färre. Och jag kunde se vatten en bit bort. Jag kunde även se kvinnan jag sett tidigare. Med samma gammaldags kläder men denna gång utan huckle. Hon var fylld av sorg. Det syntes och det hördes. Jag försökte säga något till henne. Men den osynliga filten över mina axlar gjorde omöjligt att röra någon del av mig. Jag förstod att hon letade efter något. Kanske en människa. Kanske ett sätt för henne att slippa det fruktansvärda hon genomled. Hon gick hackigt. Som om hon knappt kunde hålla sig på benen i den sumpiga marken. Och grät så högljutt att det kändes som att mitt huvud skulle spricka. Illusionen bröts när hon upptäckte mig. Men hon var inte rädd. Trots att hon verkar förstå att jag inte borde vara där. Innan jag visste ordet av var jag tillbaka i verkligheten. Solen sken. Molnen på himlen var som bortblåsta. Jag hoppades att Leif skulle komma till min undsättning igen. Men han dök inte upp. Så på skakiga ben fick jag pallra mig tillbaka till herrgården. Jag undvek blickarna från mina kollegor och gick upp på andra våningen. Där jag satt på golvet i skolsalen tills det blev dags för mig att gå hem. Vad är fel med det då? Frågade mamma när hon ställde ner kastrullen med makaroner på köksbordet. Inte någonting, ljög jag. Ärligt talat så hade upplevelsen i skogen fått en stor mörk klump att växa i min mage. Jag hade ingen aptit, men åt av fiskpinnarna som serverades av automatik. Tänker du på Minna? Frågade mamma oroligt. Ibland, men inte nu, sa jag. Mamma verkar inte tro på mig. Det är nog dags för dig att flytta ut snart. Längtar inte du tillbaka till stan? Sa hon. Det konstiga var att inte jag gjorde längre. Fram tills den förmiddagen hade min plan varit att flytta tillbaka till Vasa så fort sommaren var över. I ännu ett försök att stöta på Minna och få tillbaka henne. Men när jag satt där vid bordet var tanken inte längre lockande. En del av mig ville tro att det var tiden som passerats för tjänst. Men en annan visste att insikten var framtvingad av damen i skogen. Hon hade på något magiskt sätt infiltrerat mina tankar sedan vårt första möte. Och känslan hade nu intensifierats. Tack för Martin, sa jag och gick iväg med min tallrik till köket. Efter att ha lovat mamma att flytta ut, någonstans, så fort som möjligt. Hör du, var inte sur nu, sa hon och vände sig om för att se på mig. Jag ser ju att nå störde. Hon sa orden med den milda oro bara en mamma kan hålla för sitt barn. Så jag vände mig om och satt mig ner vid bordet igen. Vet du något om gråfrun? Sa jag och så mamma håll tillbaka ett leende. Jasså, så är Tottesundspöken som bråkar med det. Historien hon berättade fick allt att falla på plats. Mina förändrade tankar, mina upplevelser, allt. För länge, länge sedan, någon gång kring 1300-talet, hade en ung, mycket fager kvinna, kanske resultatet av den svenska kungens kärleksäventyr, bott någonstans på markerna där gården stod idag. Vattnet, som låg mycket högre under den tiden, hade sträckt sig nästan ända fram till herrgårdens placering, någonstans en bit in i skogen, längs vandringsleden. När en svensk hertig närmade sig den unga kvinnan och bad hennes mor om kvinnans hand i äktenskap kunde modern inte tacka nej. Den unga kvinnan bönade och bad om att slippa detta öde. Hon kände ingen kärlek för hertigen och trots det stora klasslyft som skulle komma av att bli hertiginna kunde hon ingen lycka känna. Ett stort mörker föll över kvinnan och utvägarna därifrån blev färre och färre. Hon var fångad i vad som skulle komma att bli ett kärlekslöst äktenskap med nya plikter hon aldrig bett om. Hon såg till slut endast en utväg. När skeppet mot Stockholm tog avstamp från hamnen i Maxmo på Mikaelidagen såg hon sin chans att avsluta eländet innan det börjat. Kvinnan slängde sig från skeppet, ner i det kalla vattnet och kom aldrig levande upp därifrån igen. Kvinnans mamma, när hon fick reda på detta, tog sig ner till vattenbrynet där hon än idag kan ses och höras leta efter sin dotter. Det sägs att hon ska synas i skogarna kring Mikaelidagen, men du måste locka fram henne på något vis, sa mamma och la den nu tomma kastrullen i diskmaskinen. Jag ville glömma allt hon sagt, för orden fyllde mig med skam. I denna moderna historia var jag hertigen och den unga kvinnan Minna. Modern i skogen måste ha kommit till mig som en varning om att allt kunde gå så fel om jag inte slutar. Jag var bara glad att hon inte hämnats på något värre sätt. Efter den dagen såg jag henne aldrig igen. Den olustiga känslan i min mage försvann sakta den med. Jag tänkte skriva ett sista meddelande till Minna, be om ursäkt för allt jag gjort mot henne, men ett vagt ringande som av ett skrik i mina öron fick mig att tänka om. Jag flyttade inte heller tillbaka till Vasa, utan hittade ett jobb som tog mig till Helsingfors. Det svåraste att lämna bakom mig var hembygdsföreningen, inte Minna, vilket var oförväntat. Jag hade sörjt klart min och Minnas relation, men inte hur jag betett mig mot henne. Den delen kommer nog ta sin beskärda tid att läka. Men jag vet säkert att allt skulle kunna ha gått så mycket värre om det inte var för en 200-årig vilsen moder längs vandringsleden på Tottesunds herrgård. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Heimsökt. Historierna i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljudmix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips om en hemsökt plats i Svenskfinland eller en egen upplevelse du vill dela med dig av? Skicka den till heimsokt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @heimsokt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra! Hej då!